Mitt år var, jag tycker det var fantastiskt, för jag fick träffa en mängd massa olika människor. Och det är det som triggar igång mig och får mig att hoppa ur sängen. Och nu har jag ju likadana förväntningar här nu för 2019, det vill säga att jag får träffa alla världens sorters människor. Unga och gamla män och kvinnor, arbetslösa och företagsledare och ja, lite allt möjligt. Och förstås familjen och nära och kära och goda vänner.
Mm. No, du hör ju till dem som är som jag, sån här, som tycker om människor riktigt sådär extra mycket. Vi är så extroverta typer och det, men är man lite mer så här inåtbunden introvert som det sägs, så då kanske man inte den här som riktigt direkt. Man är inte den som pratar med folk i hissen, man är inte den som säger hej till kvinnan, mannen i butikskassan och sånt. Men det här är sånt som du mår bra av.
Ja, men jag tror nog faktiskt att det finns i varje människa två sidor. Inte orkar jag hela dagen och alla dagar från tidiga morgon till sena kvällen babbla, som jag brukar säga. Utan jag behöver också mina långa promenader och lyssna på fågelkvitter och vågorna som skvalpar och så vidare. Jag tror alltid att den här balansen är bra. Likaså när man är på någon resa, så visst är det skojigt när solen skiner. Men jag tror jag åtminstone uppskattar det mycket bättre att om det är mulen dag emellan och så lyser solen, så är det extra roligt.
Mm. Mm, det ligger någonting i det där. För ibland så, fast man tycker att livet suger och jag har många dagar som jag tycker att idag har jag inte för det första fått någonting gjort. Det finns det lite över en att man tror man ska liksom alltid göra någonting viktigt. Man ska åstadkomma någonting, och om inte annat så ska man städa hemma. Så om jag har sådana dagar som jag känner mig lite så att jag är onyttig, jag har inte gjort någonting, så blir jag lätt att känna mig misslyckad och sånt. Men det måste finnas de dagarna också, eller hur?
Absolut. Och det där med nyttig, så vad är nyttig egentligen? Att är det just det där att man springer omkring med dammsugan och jagar dammråttor, eller är det det att man går ut och träffar någon människa och kanske ler och säger god morgon eller något annat smått och gott? Så jag tror att den där prestationen, så det är den som hänger över oss allt för ofta och allt för mycket. Och man sätter just så här att, eller det som jag brukar säga till sådana människor just, som säger att jag får ingenting gjort. Så hur många gånger så tittar man på allt vad man har gjort? Eller tittar man bara på den där listan som är lång där på andra sidan? Allt det man behöver göra och som ännu finns kvar. Men där brukar jag också säga som så att tänk den dagen som det inte finns någonting på den där listan överhuvudtaget. Det skulle vara jättetråkigt. Så att hellre lite kanske belöna sig själv över allt det jag har fått gjort trots allt. Och att jag var modig nog att gå ut på en promenad istället för att ta dammsugan. Nu finns de där dammråttorna där ändå.
Ibland tänker jag så där att var man månne lyckligare förut när det inte fanns så mycket utbud och när man var så där stressad. För jag menar, vi stressar ju upp oss hemskt mycket, jag menar. Om inte, fast vi egentligen inte har någonting att göra, så hittar vi på all världens grejer. Både för att vi kan och för att vi inte är beroende av ljuset ute eller något sånt. Mådde man månne bättre förr?
Jag tror att man fann sig i saker och ting, att man hade vissa rutiner. Och jag läste någonstans att nu pratar vi väldigt mycket om mindfulness, att vara här i stunden. Men att då när man faktiskt stod vid diskon och diska, så du kunde inte göra så hemskt mycket andra saker. Utan du stod där i dina egna tankar och du stod på din plats, du jagade inte någonting. Så jag tror att nu behöver vi sätta in de där stunderna där det blir mindfulness, eller när man står och stryker kläder eller någonting, att istället för att tänka att åh, det där berget som jag ska stryka, så hej, jag åtminstone brukar tänka ingen kommer att störa mig där, för ingen vill ta i det där strykjärn istället för mig. Så det blir en liten tid och en liten sån här stund för mig själv, och jag tror man jobbar ju mycket mer så här praktiskt, att nu är det väldigt mycket uppkopplat och på det viset så. Så inte vet jag om man var lyckligare förr. Men vi pratar mer om det idag. Och utan att egentligen, jag tror vi har en massa sådana här måsten och borden. Och vad gör mig lycklig? Men jag tror att många av oss som inte sätter oss ner och verkligen funderar på det. Att vad är det som gör mig lycklig? Utan att läsa i tidningen att man borde göra dittan och måste göra dattan. Att det utifrån, jag tror vi får så hemskt mycket olika så här intryck utifrån. Och så lyssnar man ju på vänner och bekanta och läser i tidningar och allt möjligt. Och en endast en människa hinner inte göra alla de sakerna. Utan vi måste fokusera och välja att vad vill just jag göra för att få den här dagen eller den här veckan eller det här året att bli så bra som jag vill ha det.
Mm. 0600 11 12 13. Du lyssnar alltså på Yle Vega i Nyland och fast det är tomt just nu på linjerna så säger jag att du får ringa när som helst för att jag har koll på telefonen. Både Kristin och jag är beredda på att hålla paus i vårt prat och lyssna på dig. Och så kanske tillsammans prata lite kring det här. För att fast jag nu säger så att hur var ditt 2018 och vad hoppas du av året 2019 så är det så mycket mer än bara det här konkreta fast man skulle kunna fasta på det. För just det här med att lycka. Du sa mindfulness och lycka. Vi pratar om sånt så mycket mer som man inte... Jag menar, visst upplevde man det som idag sägs mindfulness förr också, som du just sa när man diskar och man stryker. Och det, men nu fokuserar man så mycket på det att det blir en så stor grej i sig att herre yes, jag ska vara lycklig, jag ska kunna varva ner. Det finns till och med lyckoforskare idag, inte fanns det ju sånt förut, som undersöker vad det är som skapar lycka i människors liv. Och det blir liksom så mycket teori kring det här med lycka, tycker jag. Vad säger du?
Jag har läst en bok som Sonja Lyubomirsky, ursäkta nu för jag uttalar säkert hennes namn helt fel. Men,
det lät bra.
Men hon har forskat i vad det här med lycka är. Och den är väldigt enkel för hon ritar en sån här paj. Vara 50% av vår lycka, så det beror på förstås det genetiska och gener och så vidare. Och endast 10% består eller kommer från yttre omständigheter som hur mycket pengar jag har och i vilket land jag bor och alla de här olika sakerna. Och hela 40% är sånt som jag själv kan påverka. Och där tänker jag att vilket stort ansvar vi har för vår egen lycka. Att verkligen fundera på den saken.
Låter bra. Hörde, nu har vi första samtalet här på LUT så vi tar in en lyssnare här. Hallå, hallå.
Jo, det var Sune Hudin här från Helsingfors. Hejsan.
Hej Sune.
Jag tycker att det är ett ganska viktigt tema ni tar upp idag. Nu kom jag med lite sent här så jag hann inte höra allt. Men jag hann höra tillräckligt för att ringa.
Ja, det är bra. Det är bra. Jag tycker att det är ett viktigt tema. Men berätta, vad har du för tankar kring det här med att må bra? Eller vill du prata mer om förväntningar inför det nya året?
Nej, det där med förväntningar tycker jag är ett ord som är ganska slitet. Jag tycker att det tycker jag man inte ska... Utan för det första så vill jag väl säga det att jag tycker att det att man känner sig nyttig på det sättet som ni talade om här tidigare. Så jag tycker att man ska utgå från det redan att man känner sig nyttig bara på grund av det att man helt enkelt existerar.
Oj, vad fint, Sune.
Ja. Det är det första. Och sen det andra så tycker jag är det också att om man samtidigt det här, om man då alltså vi borde kunna stanna upp i något skede och fundera just kring det här att okej, som ni nämnde, att varför är jag lycklig? Men kanske man också borde fundera lite på det där, vad är det som får mig att känna mig olycklig?
Mm.
För att oftast kan det ju vara en liten detalj som just det där att man stressar omkring och funderar. Och så skulle man kunna tänka sig då att skulle jag bli lyckligare? Om jag helt enkelt idag bestämmer mig för att känna mig helt enkelt lycklig och inte olycklig.
Hur känner du dig själv, Sune, då? Är du en lycklig människa?
Ja, det varierar väl. Precis som... Men jag tycker att jag nog har upplevt det där många gånger. Att det där med lycka är egentligen ett begrepp som man ganska långt kan styra. På det sättet att det är klart att om man känner sig... riktigt olycklig, så då gör man ju det och då finns det ju oftast också säkert en ganska bra orsak, men ibland så tror jag nog att vi är just olyckliga för att vi nämnde just det här måste och borde. Och det är någonting som vi absolut borde komma ifrån. Vi måste ingenting. Det som man brukar säga, det är lite krasst kanske, att döden är livets enda löfte. Men i princip så stämmer det nog. Resten kan vi påverka.
Så som du Kristin sa just att 40% är sånt som man själv kan påverka. Att det, jag menar, det finns mycket man kan göra själv åt sitt eget öde och sin livssituation.
Jo, sen finns det en annan sak som man inte heller får glömma. Och som jag tror att man inte heller tänker på att, så mycket. Att om man känner sig olycklig, ta hjälp av dina nära och kära. Men, de har mycket att ge.
Men där kommer vi till en annan grej. Vi är ett ensamt folk i Finland. Om man känner att man inte har de här nära eller kära eller man har bränt broar. Fast man har vänner eller haft familj och släkt så kanske man har brutit kontakten. Och där är det nog ganska illa kan jag tänka mig. Vad säger du Kristin om sånt till exempel? Du får gärna hänga kvar här Sune.
Okej. Okay.
Mm. Vad säger du Kristin om sånt till exempel att man ska ta hjälp av nära och kära men om man sen inte har de här nära och kära?
Jag tror att det finns flera runt omkring oss än vad vi tänker på. Att, samtidigt brukar jag också säga som så att det här är ju gåvor som vi ger till dem som vi väljer. Att vem ska jag prata med då när det gäller sådana saker där jag öppnar upp för mig själv. Det vill säga att någon, fast det kanske också är en vän som kan känna sig otrygg att oj nej, att går hon omkring och börjar tänka så här, tänk om hon lämnar mig och inte vill vara min kompis mer och så här. Men jag tror att vi alla nog har runt omkring oss och precis så som Sune sa där så fokusera på det där att vad är det som fungerar och är det någonting som stör? Så titta på det. För oftast är det små saker som vi förstorar upp. För det vi fokuserar på, det växer. Så jag tänker att var inte rädd heller och säga att nu känns det tokigt. Var äkta i känslan. Att, många gånger så har jag de här känslorna. Man säger att jag är frustrerad för det låter fint. Men det är jättestor skillnad på att är jag ledsen, är jag besviken, är jag arg eller förbaskad. Att verkligen ta reda på att vad är det nu som stör mig just i det här. Och ju tidigare man gör det desto lättare det är att få en lösning på det hela. Och oftast är det precis som Sune sa, då när man pratar om det och diskuterar det så då minskar det också.
Mm. Just det Sune, du sa kloka saker här.
Ja, jag håller helt med Kristina som hon just sa här att det är precis det där. Och det är ju egentligen så i grund och botten så är det ju så att okej, det är ju klart att drabbas man av någon större kris och då gör man ju det och då är det en helt annan sak. Men det är ju också det där att det behövs så lite för att reparera vissa sådana här skador. Det behövs bara att man säger på jobbet till exempel, om man har ett jobb så kan man säga där att ja, idag känns det alltså för jävligt. Och då kommer nog någon och frågar att men vad är det som krånglar? Och det räcker med den, att den där lilla uppmärksamheten på 2,5 sekunder att någon frågar efter att du har sagt någonting. Så då kan du börja prata.
Mm, absolut, det är mycket bättre än att man går, ska vi säga, stora ringar runt den här människan som man ser ledsen eller förbannad ut. Det är hemskt enkelt att försöka undvika sådana människor, men det kanske är bättre att man faktiskt frågar då att hur är det?
Mm. Det behövs så lite. Ja. Det tror jag. Men vi finländare har ju lite problem med det där. Vi är kända för det.
En del har andra in. Hör, tack Sune för att du var med. Jag ska bereda plats här ifall någon annan ringer på 0611 12 13. Ja. Tack, hej då. Ja. Hej.
Ha en trevlig dag, hej.
Detsamma, hej. Just den här små saker som ibland kan låta som floskler. Ha en trevlig dag. Så det är ju sånt som är ganska viktigt att man säger det. Men jag tycker att amerikaner är bra på det. Men annars så har jag inte alltid så mycket gott att säga om det. Och sånt för att ibland är det mer yta än djup. Men det där är också sånt som kan vara fördomar. Hörde på tal om länder, Kristin. I fjol utsågs ju faktiskt Finland till världens lyckligaste land. Det var så här FNs lycklighetsindex. Och det var bland annat sådana här saker som man då undersöker. Det är förväntad livslängd, det är personlig frihet, social säkerhet och korruption. Och just det här med korruption till exempel, långt liv är sånt som ger väldigt höga poäng. Blev du förvånad när du i fjol våras hörde om den här positiva toppplaceringen, Kristin?
Egentligen inte. Men jag undrar att hur mycket handlar det om lycka egentligen? För jag tänker samtidigt att det handlar om trygghet.
Precis.
Och tacksamhet. För det är ju det som vi behöver fokusera på, att vi bor i ett fint land. Och där vi kan gå ut på gatan och känna oss trygga. Barnen kan själv gå till skolan. De behöver inte bli skjutsade alla dagar. Och föräldrarna behöver inte ha ID för att komma in för att hämta barnen från skolan. Och det är sånt som vi tar som helt självklara saker. Så jag tänker att den här undersökningen har mycket nog också med den här tryggheten och friheten att göra.
Ja, ja. Frihet är ju väldigt viktigt för oss. Och det där. Och kanske det sen bidrar just till att när man är fri och känner sig trygg så mår man bra. Och ja, någon kan det ju vara lyckade också. Men lycka är nog ett sånt vitt begrepp att det är svårt att liksom riktigt så där greppa om det. Att vad är det som gör oss lyckliga? Men sen, det här var min kollega faktiskt Gunilla som sa åt mig här förra veckan när vi lite funderade på det här med att vara lycklig. Så hon hade läst någonstans en undersökning. Finländare som hade blivit intervjuade kring lycka. Och då är det en stor skillnad mellan tillfällig lycka och varaktig lycka. Man tror ju oftast att har man pengar eller vinner man på lotto och så. Och i vitsigt vad man blir lycklig då. Men det lär bara vara av tillfällig karaktär. För sen när det här lyckoruset har lagt sig så lär man ska bli lyckligare av pengar. Hör och häpna. Och till och med fast man är allvarligt, ska vi säga inte allvarligt sjuk så att man kommer att dö, men att man har kanske blivit skadad i arbete i någon olycka. Så att man till exempel har men för resten av livet, man till exempel kanske har svårt att gå eller något sånt. Så det lär till och med det vara en tillfällig svacka, att man blir inte evigt olycklig på grund av det, utan det är också så här tillfälligt. Det är ganska härligt att höra om sånt här. Men hur upplever du det, Kristin? Är det så här?
Det tror jag nog det är. För jag har träffat på idrottare som det har hänt en olycka. De hamnar bort från den här. Men hur man tar sig i kragen. Hur man börjar fundera att okej, vad kan jag göra då istället? Jag tror det är ett tillstånd och det är också en inställningsfråga. Väldigt mycket det här med lycka. Att det som Sune också sa, att bestämma mig för att hitta de här godsakerna i livet. Eller är jag då och ta fasta på det som är negativt. Och jag tänker på Paralympics och det här, att vilka kämpar och hur de liksom vänder på saker och ting. Mm. Och det tycker jag är förebilder för oss alla. Att då när man går och säger att oj nej, att jag är nog på så dåligt humör för att det är halt ute. Eller det råkar regna idag. För det är bara en liten sak att det är faktiskt en inställningsfråga många gånger. Mm. Och jag tror faktiskt på det där att evig lycka med pengar, det möjliggör. Och det är helt självklart att om man lever totalt utan pengar så livet blir svårt. Men samtidigt så har jag märkt också vilken kreativitet det finns hos människor som har det besvärligt. Hur de hittar nya lösningar och hur de är tacksamma för lite. Och det tycker jag att man behöver tänka på. Vad allt har jag att vara tacksam för?
Mm. Vi tar in följande samtal och så ska vi lite fundera mer på det här med att hitta godsakerna i livet som vi bara har nuddat vid. Men jag tar in följande samtal på 0611 12 13. Hallå, nu är du med i sändning.
Hej, det här är Aino. God morgon.
God morgon, Aino.
Och en vacker morgon.
Det är en vacker
alltså
morgon.
Det har kommit snö och det är säkert kallt ute, men det är vackert.
Mm.
Och det här med lycka, det är någonting som vad heter det, alla tänker på. Och jag sa just åt min man här, han är, nu hörs det dåligt.
Nej, det hörs jättebra. Jag hör dig hur bra som helst.
Jo.
Och Kristin också hör dig.
Mm. Min man här, alltså vet vår pensionär. Och min man är lite sån här handikappad, som man säger. Han är alltså lite demens. Och jag är nog en gammal gumma också som inte är så alltid väldigt så här pikbenat det där. Men vi har en dotter i Amerika. Och hon har varit på olika ställen i världen och har liksom fått den här, vad ska vi säga, kulturerna med sig lite.
Mm.
Och till exempel när vi var i Amerika och hälsade på henne. Och man går ut på morgon och det där går ut på promenad. Och så kommer folk emot en som är alldeles. Man har ju aldrig sett dem förut. Man kanske aldrig träffar dem mera. Men alla säger hej, god morgon och hur är det och så där. Bara förbigående och ler vackert. Och samma i butikskassorna så säger de att hur är det idag? Och vad ska du göra med allt det här som du har köpt idag? Ska du ha fest hemma? Och sånt här, liksom, folk talar med varandra utan att det är något, vet du, så där djupsinnigt. Och det behöver inte vara någonting annat än att man lite lätta på trycket, så att säga. Så jag tycker det är lyckareran, att man kan liksom, att man kan prata med andra och man kan, och sen att man kan göra någonting för andra.
Oj, det låter
jättebra.
Om man
tycker själv att man inte kan göra så mycket, men man kan göra en liten sån där, ska vi säga, handräckning. Till exempel om man ser en gammal människa som har en tung kasse i handen, att man tar och frågar att kan jag bära den åt dig en bit och sådär.
Mm.
Förstår du?
Jag förstår precis, och Kristin förstår också, och det låter hur bra som helst. Sen är det en annan sak det här, att tänk om, jag har någon funderat på det, att när, för jag menar, nu har vi ju blivit mer öppna vi också, att vi lite kan fråga sådär, hur har du det och så. Men ibland har jag tänkt att hur förberedda är folk på, om man mitt i allt skulle säga att ja, jag har det bra, ska man säga att nej, vet du, jag mår så himla dåligt, och så ska man börja lägga ut text varför man mår dåligt. Där kan det nog hända att en del sen, både i kassan och annanstans, de har ju tidsbrist förstås också, att det kan de ju höra på en livshistoria, att de sen börjar backa, för ibland orkar man inte höra heller på andra människors illamående.
Det är just det som är liksom felet, att då blir ju folk så där liksom, vad ska vi säga, utskurna.
Ja.
Att man blir ensam sen i sin bubbla, att man inte. Men just det här liksom små saker, att, och sen små barnen. Ofta är ju barnen så där när de är i butikerna till exempel, så de går och hjälper mamma och de är väldigt blockade i kärran och så där. Och så är de är lite trötta och så där, och lite tsinka kanske ibland. Så man kan säga någonting åt barnen och säga att om det har varit en bra skoldag, eller om det är vad vill du ha till mat nu när du hjälper mamma, eller någonting sånt där helt enkelt vardagligt. Men det är jag ju från Savolax, så att jag är ju en sån här, jag pratar säkert för mycket också, att folk tycker ibland att jag är för pratsam och sådär, men jag tycker själv att det är roligt om någon pratar med mig.
Jag tycker det behövs mer savolaxare i hela Finland och i hela världen. Så det är bra, Aino.
men det är bra.
Ja. Tack ska du ha för att du var med.
Min man är härifrån Tenala. Och han är så tystlåten. Han är så att han är oftast tyst liksom och säger att man, lägg det nu inte i och gör inte så och gör inte så. Men det där. Man får leva sitt eget liv som man själv vill. Man får själv bestämma sitt liv.
Och ni är båda nu tillräckligt gamla för att få bestämma över att vill jag vara tyst och inte blanda mig i så mycket, eller vill jag, som du till exempel, vara mera pratsam. Ni är tillräckligt myndiga och gamla för det nu redan.
Jag menar det, att jag har varit mycket inte försiktig som ung heller, men sådär liksom att jag har varit annorlunda helt enkelt. Och varit vad folk ska tänka och vad folk ska tänka. Men de får väl tänka vad de tycker, alla har ju rätt att tänka.
Ja.
Alla får tänka vad de tycker.
Tack ska du ha, Aina.
Men jag önskar en trevlig dag där.
Detsamma till dig och hälsa din man.
Jag ska hälsa min man.
Hej då.
Hej.
Ja. Så Aino kom med många fina tankar där. Oj, tack till Aino. Det ringer på här, men nu var det någon som la på just precis. Då ska jag passa på snabbt här nu, Kristin, fråga av dig. Nu ska vi ha den här universallösningen på ungefär några minuter. Jag kämtar lite. Men det här med när du sa för länge sedan att det mesta kan man ju påverka själv när det gäller att hur man mår, och att det gäller att hitta godsakerna i livet. Men har du några handfasta råd hur man hittar godsakerna i livet?
Som jag sa här lite tidigare, så jag tänker mycket på den här inställningen och verkligen att vad gör mig lycklig, att jag stannar upp och inte jagar någonting där i framtiden, utan stannar här och tittar vad har jag att vara tacksam för, och sen också att hur talar jag till mig själv? Hur inleder jag morgon till exempel? Det var en man som jag träffade som sa att han alltid är så trött och slut. Och då frågade jag också att vad är de första ord du säger på morgon? Att kan du lite titta på det? Och han konstaterade följande gång vi träffades att jag börjar alltid jaha, morgon igen, nu ska jag stiga upp. Oj, 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 och så är det jobbet. Och då tror jag att man redan har satt in den där radarn på de sakerna, istället för att säga att idag är det en morgon igen. Och fast man kanske säger det ironiskt, fast man är trött, så är det ändå att ge de där lyckosignalerna till hjärnan att oj, en ny spännande dag är här.
Mm, hjärnan är ganska lätt lurad med
den
sånt
är
faktiskt.
Väldigt, ja. Absolut.
Ja, ja. Ay, det låter bra. Jag, faktiskt i morse när jag steg upp så tänkte jag nej, är det morgon? Så det var inte riktigt den bästa starten för idag. Men jag måste säga att redan 5 minuter senare när jag började fundera hur den här dagen ser ut så tyckte jag nog att det verkar ganska roligt. Och det, men nu är det ofta det här, den första kan vara att det kommer den negativa tanken först. Och det är ju den som inte är så rolig om inte man kan bearbeta den.
Mm. Och jag tänker också det som Aino sa där att man pratar med människor och så här. Men orsaken är, tänker jag, med oss finländare också att vi är finkänsliga. Att det inte är att vi är buttra och bittra och inåtvända alla gånger. Utan vi är väldigt rädda också att vi ska såra någon eller att vi väljer fel ord. Och istället för att då kanske tänka att det jag säger med välmening och med gott hjärta. Mm. Så att om det sen missuppfattas, så att jag då också ser den andra människan och frågar att oj, sa jag någonting galet nu? Att jag ser att det var någonting som hände. Att hellre säger man än att man är tyst.
Mm. Låter bra. Jag tar in följande samtal. 0611 12 13 är numret. Jag har lite glömt att upprepa det, men det är bra att ni kommer ihåg. Nu är du med i sändning.
Hallå, är det jag?
Det är du nu, ja.
Det var Anders här, hej.
Hej Anders.
Ja, ni håller på att prata visst om mental hälsa. Jag hörde inte första delen för jag kom in i bilen och la på och hörde det här tidigare samtalet främst här.
Mm.
Så det här, det är väldigt viktiga frågor och det här som ni börjar diskutera det här med att när man ställer frågan att hur mår du eller hur har din dag varit? Och man brukar svara att ja, den har nog varit riktigt bra, brukar vara det traditionella svaret. Men får man det där svaret att nej, den är inte så bra, så våga ta den där tiden att diskutera den där frågan. Ta och stanna upp, ta det här och konstatera att jag behöver inte prestera desto mer idag, utan nu är det dags för mig att ta lite paus och det här diskutera den här saken. Vad förbereder man ställa den frågan på att hej, det kan komma det där negativa svaret och då ska man ta den där tiden och diskutera den där saken istället för att konstatera att nej, det är okej, men vi tar det någon annan gång.
Mm. Här var ju Kristin just inne lite på den där saken att vi är lite finkänsliga av sig och det stämmer också på det sättet att man är finkänslig och att det anhåller att om någon frågar hur man mår så tänker man att man vill inte belasta den andra människan med någonting heller. Hur öppen är du själv Anders med att säga att du mår dåligt?
No, jag jobbar inom vården och inom mentalvården så att om jag det här där säga att nu har jag en dålig dag åt mina kollegor till exempel så nu tar vi det här diskutera snabbt igenom det att hur får vi den där dagen bättre eller så här att det påverkar mitt jobb också det att hur jag själv mår.
Naturligtvis.
Och det här där så det här vågar jag varmt rekommendera att alla att våga ta emot det där negativa emot också för att det är nämligen så att vi som jobbar inom mentalvården så tyvärr, vi har inte tid för alla. Det finns för mycket negativt i vårt samhälle.
Men hur trött är du sen efter en arbetsdag när du jobbar då inom mentalvård så inte är det ju precis de här gladaste människorna du möter i ditt jobb?
Nej, men det där sen är det att som jämvikt, motvikt så måste man ju ha sen då intressen eller något annat som gör att man kan faktiskt njuta av vardagen. Sen det är att man är dum med sig själv.
Mm.
Vi behöver vara dum med oss själva för att orka i vårt jobb. Orka med vardagen. Vare det säger man är reporter eller det här eller då vårdare eller då klient så det viktigaste för oss att man ska lära sig att vara dum med sig själv.
Mm. Låter bra Anders. Du sitter i bil så det lite bryter emellanåt men vi hör nog allt vad du säger och sånt. Hur började din morgon då när du steg upp? Vad var din första tanke? Var det att yippie eller oh shit?
Min första tanke var det att yes, nu får vi ut och smaka snö. Det har varit mycket i natt att nu utkolla så att vi får det här grannarna nöjda idag för att de behöver komma till och från arbetet, samt det att om någon i grannskapet behöver den där andra hjälpen, det vill säga mina kollegor inom akutvården och första vården, så de ska också komma fram.
Nåja, det låter riktigt, riktigt bra. Ha det så fint idag och mocka på vidare, Anders. Ja. Tack, hej då.
Ja. Tack för att ni tar upp detta viktiga ämne.
Tack, hej då. Och som det alltid känns att blir ett utskrap, för klockan närmar sig 10 och det betyder att vi snart har nyheter. Ännu har vi en liten stund på oss här tillsammans med Kristin Suvanto som alltså utbildar coachar, men också faktiskt coachar själv och hjälper allt från, ja, vad ska vi säga, företagsledare, högsta chefer till arbetslösa och däremellan ung och gammal. När du coachar, Kristin, så hur mycket pratar ni om lyckan och hur mycket pratar ni om annat?
Jag tyckte Anders sa så bra alldeles just att det gäller ju att känna sig själv. Att det är ju det som det oftast är. Och då när någon anlitar mig så är det ju oftast någonting som man vill ta itu med. Man vill ha en förändring av något slag. Det kan vara en liten sak eller det kan vara en stor sak. Och om jag känner mig själv och är nöjd med mig själv och känner mina styrkor och vet mina värderingar, så då står jag ganska stadigt. Men det är väldigt många som inte har haft tid och kanske inte kunskap heller att fundera på de sakerna. Och ju, det är ju det som många säger, att jaha, man är coach och så går man och är lycklig hela tiden. Det är ju inte det, men man kanske har verktyg att ta tag i de där sakerna. Och jag tror att om vi inser att jag är bra som jag är, och alla har vi utmaningar, alla har vi saker som vi kan bli bättre på. Men jag behöver inte vara bäst på allt, utan jag väljer själv. Var vill jag sätta mitt krut? För då blir jag slut och jag blir inte lycklig av att försöka göra allt och vara den mest perfekta, och det perfekta överhuvudtaget. Jag tycker man är mest perfekt när man känner sig själv och är nöjd över det man är faktiskt.
Ja, perfekt är ganska hemskt ord egentligen. För att det sätter nog en horja press. Ibland upplever jag att ungdomar idag är mera... Jag kan inte säga må dåligt, men i alla fall känner större press just på att vara perfekta än vad vi var när vi var unga. Har du samma känsla av att yngre idag lättare känner att de inte hinner till och att de mår dåligt?
Det finns väldigt många. Det finns faktiskt det. Och det tänker jag också, att man tittar på bilder och man jämför sig med någon annan. Men jag tänker att du är ju allra vackrast och allra mest perfekt när du verkligen tittar på dig själv med glada ögon och kan titta att okej, där har kommit en liten rynka till, men nu har jag nog säkert skrattat så mycket så det har kommit en litet krafs där runt ögat. För det kan vara så mycket värre, och jag tänker just de här ungdomarna också, att när de försöker då jämföra sig kanske med varandra, ibland är man för smal, ibland är man för tjock, ibland är man för blond, ibland är man för mörk. För vi kan ju inte tillfredsställa alla här i världen. Men bara jag själv är nöjd med mig själv. Så därifrån kommer det att sänka på prestationen. För jag tänker också att jag träffar sådana som får 9,5 i ett prov till exempel. Och är jätteledsna och världen är förstörd och allt är tokigt. Men dagens ungdomar, så de måste ju också hinna leva och uppleva sin ungdom. Så att där att man också sätter sig ner och funderar att okej, jag gör mitt bästa. Och naturligtvis så ska man inte strunta i skolan och så vidare. Men en 9,5 är ju hur bra som helst och en 8 är jättebra. Så att sätta in det i någon sorts rimlighet helt enkelt. Och sen också att man kan släppa taget. Och sen också finna sig i att okej, någon är blondare än mig och någon är bättre i det där ämnet än vad mig. Men vill jag bli bättre? Så då anstränger jag mig lite mer, men så kan det hända att det där kanske inte är min grej, men jag gör någonting annat. Jag är ju en unik person och bra som jag är och som alltid kan utforska och bli nyfiken på mig själv. Att vad vill jag sen ta tag i? För jag tänker just det där ordet perfekt. Tänk om allt skulle vara så perfekt. Då finns det ju ingenting att ta tag i och ingenting att vara nyfiken på, ingenting att lära sig. Utan tvärtom, det är bara en skojig sak.
Så Kristin Suvanto, jag tackar för att du var med här med mig och pratade lite om hur göra så att vi mår alla lite bättre. Och det gäller ju att gå till sig själv, jag menar, genom att man själv börjar tänka på hur man kan påverka sitt eget välmående. Så på den vägen så kan vi sen också påverka alla andra.
Och där skulle jag ännu vilja säga det, att många går omkring och säger att jag kan inte tänka på mig själv, för då blir jag självisk. Men om jag tar reda på och gör mig själv lycklig, så betyder det ju att jag är den bästa versionen av mig själv, som gör att mina barn, min man, min fru, mina nära och kära får se det bästa av mig. Och kanske smittar jag dem med att också bli lyckligare och må bättre. Och om de blir det, så blir ju också deras vänner. Så att genom att vara en lite självisk och tänka på att hur mår jag bra, vad behöver jag för att må bra, så sprider jag det här positiva och gör det till en lite bättre värld. För alla kan inte göra allt, men alla kan göra lite.
Kanske man kunde börja med att liksom ta upp några som jag tycker vanliga föreställningar om lycka i varje fall, som människor verkar ha i tankarna när de talar om lycka. Och jag menar, jag tycker att det finns en sån här två olika poler där egentligen, skulle man kunna säga, som folk kanske inte riktigt vet hur man ska relatera till varandra. Nämligen en föreställning av lycka är kanske att man tänker sig någon slags inre tillstånd hos en människa som svarar mot det man menar med lycklig. Någon slags salighet eller någon slags filis i varje fall, som gör att den där människan känner sig lycklig. Och då kan det ju verka som den ibland är lite så där kommer och går, den här lyckan, och är lite som ett slags lite flyktigt tillstånd. Som när allting klaffar, eller vad det nu är som ska klaffa, så blir man lycklig. Och religiösa säger ju ofta sig vara lyckliga också, har liksom en sån filis av någon slags nåd och salighet, som de menar de är lyckliga. Så det är en aspekt. Sen en annan aspekt, den andra polen som jag tycker ofta finns med, är att någon slags föreställning där ett yttre bekräftelse av någon typ. Jag menar, det kan vara framgång i karriären eller att jobba på ett område som är uppskattat i sig, som att vara någon slags artist eller typ eller sånt, och ha framgång i det och bli uppskattad av väldigt många människor och på det sättet bli bekräftad. Så det där är ju en annan aspekt ofta. Eller att liksom man har då friska barn och fungerande relationer. Så någonstans förstår man ju ofta att det kanske inte bara kan handla om sådant, utan att det måste också ha den där inre filisen på något sätt. Men det, folk verkar ha lite oklart hur man ska relatera de här två sakerna till varandra. Och jag skulle ju säga att det här är en ganska olycklig bild, fast den är tyvärr väldigt vanlig.
Ja, du håller inte riktigt med om den här indelningen. Varför inte det?
No, alltså det finns ju mycket som är problematiskt, men om vi nu först börjar bara med att ta en sån här lite kritisk granskning, eller vad det är som jag tycker att det är problematiskt här. Så den här idén om lycka, så jag tycker att den på ett visst sätt direkt föder ett slags sån här addiktivt beteende hos människor, om man tar det där på allvar. Så när man börjar tänka att skulle det finnas något enkelt sätt att få det där inre tillståndet, något droger, något rus, någonting som någon filis på något konstigt sätt, eller några extrema aktiviteter av någon typ som ger något adrenalinkickar, eller vad, man jagar liksom sådana här inre tillstånd som några upplevelser, som jag tycker att kanske vår tid lite präglas av, en sån här ganska galen jakt av olika upplevelser som på något sätt ska liksom ger den där lyckan. Och där tycker jag att det är ett problem, att det föder en sån här ganska addiktiv och ganska galen idé om att nå det där inre tillståndet. Eller sen då så blir det en sån här jakt på yttre bekräftelse, som vi ser på Facebook och många andra ställen, att man vill att möjligast många människor ska gässa en, och då på sätt och vis så blir man ju inställsam i grunden, inte sant? Och det där. Så det är olyckligt på det sättet. Och fast man ser hur många såna här superkändisar, som de brukar kallas av olika slag, hur olyckliga de är och de begår självmord och äter piller och vet inte vad de heter. Jag menar, vi vet alla det här, så jag tycks det ändå hägra den här konstiga idén att få bekräftelse på något sätt gör oss lyckliga. På samma sätt som vi förstås också ser hur eländigt alla de här knarkarna och andra mår som drogar sig eller blir upphakade av några erfarenheter. Nå, ändå dras vi till idén om den här, den här inre tillståndet som ska vara saligt på något sätt.
Varför tror du att det är så?
det finns många, många saker som kommer in här. Men en sak är ju det att vi vanligtvis inte riktigt vill se vår egen roll i den här lyckan. Utan vi vill vara liksom ett slags passiva mottagare av någonting. Att det ska liksom ramla över oss på något sätt. Man kan kanske då göra saker för det som initierar med en nål eller klänga på en bergsvägg eller någonting. Men jag menar, själva den där filisen som man då jagar, så den är man så att säga inte, den menar man sig ofta inte kunna göra någonting, utan den infinner sig eller så inte. Att man uppfattar sig på det sättet som passiv där. Att jag skulle säga lite så där som ofta kopplar man ju lycka också till kärlek i någon mening, fast det är också dunkelt hur man ser det. Om man är olycklig om ingen älskar en, och alla är lite så där olyckliga om inte de har någon som älskar en. Är det inte så här som det sägs? Ingen älskar mig, då är man olycklig. Och det skulle kunna vara en kanske bra bild av vad som är på tok också med det här med lycka. Att där är det också man är på samma sätt passiv. Som i den här idén om kärlek som kanske har med lycka att göra också. Att ingen älskar en. Där jag skulle vilja säga att det som är det viktiga med lycka och kanske med kärlek, för det är kanske två saker som är mycket närmare varandra än vad folk ofta tänker, är inte att vara ett objekt utan att själv älska. Det är liksom det här problemet. Och om inte man själv gör det så kan man inte heller emota någon annan. Så jag menar, om inte man själv älskar så kan man inte mest känna igen att om någon är inställsam bara eller smickrar en eller älskar. Så på det sättet så är det helt nödvändigt att du själv är den aktiva som skapar det meningsutrymme och inte i någon slags isolering, och därför kommer den här kärleken, tänker jag, in, utan i någon slags närhet med någon eller några människor som du kan göra, som det här blir möjligt med. Så det här, så den här aktiva aspekten tycker jag är viktig i, som jag skulle kalla, om vi nu ska prata om lycka och om vi ska prata om kärlek.
Ja, och här är också ett exempel på hur komplext det här är, eftersom det finns ju också någonting som man talar om olycklig kärlek, det vill säga till exempel att man älskar någon som inte älskar en tillbaka eller liksom allt möjligt sånt här. Det är ju ganska komplext.
Det är ju komplext, och det är klart att det kan finnas en olycka på det sättet i att om man älskar någon och den inte älskar tillbaka och men samtidigt så finns det ju också ett slags problem ibland när människor blir för upphakade på det här. För att man borde ju komma ihåg att kärlek är någonting där hela pointen med det är att man har ett slags öppenhet med den andra, att den andra är med. Så man borde ju fråga sig att vad är det som händer igen om man är helt obsessed, helt upphakad på någon människa som inte alls är intresserad av en. Att varför är man så upphakad? För när man ser att den andra inte alls bryr sig. Att det tycks vara som den andra människas attityd inte skulle ha någonting att göra med ens kärlek, förstår du hur jag menar? Vilket är en ganska konstig idé, att borde inte vara ganska viktigt att den andra ser på dig också och är beredd att älska för att det ska vara en point med det. Så där blir vi också på ett visst sätt, där kan det hända att det i många fall skulle vara bättre att tala om ett slags obsession snarare än kärlek, när man är på det där sättet helt bara själv inne i en känsla och man bryr sig inte ett skvatt om hur den andra människan förhåller sig till det.
Men om vi nu talar om lycka och den här tudelningen som du inte håller med om. Men finns det ett bättre sätt att bli lycklig?
Ja, alltså det som jag försökte betona är, och hur mycket vi nu sen ska prata om lycka, men är att försöka själv se, inte att se sig som ett objekt för olika saker som bekräftelser eller inre tillstånd som ramlar över en eller gudar som frälsar en eller någonting sånt, utan att själv se på vilket sätt man ställer hinder för sin egen, om vi nu ska säga lycklighet, eller sin egen kärlek. För det är ju problemet att vi ofta tycker att det har ingenting med mig att göra vad jag gör, utan det är någonting som drabbar mig eller inte drabbar det, utan kanske någonting som jag väl bara lyckligt är att få någonting så där som öde skulle göra en lycklig. Och det där, och så är det inte, tänker jag. Man är just så lycklig som man tillåter sig själv att vara och liksom reflektera över sitt liv och vad som är viktigt där. Och försöka öppna sig själv upp för det som man tycker att är viktigt och fundera på de här sakerna. Alla sådana idéer där du tror att du kan få det som ett karamell eller en drog eller ett inre tillstånd eller något som en yttre bekräftelse, så tycker jag är jätte missvisande idéer. Om lycka. Du måste själv vara med, men jag menar inte att man ska vara i någon slags ensamhet här, utan det är ju i relation till människor som betyder där de här sakerna blir viktiga.
Så man måste vara liksom aktiv själv på ett visst sätt för att uppnå lycka?
Ja, alltså om man vill nå så måste man ju öppna sig själv, för att många gånger så vi vet ju alla hur svårt det är att öppna sig för andra människor och det där och ta emot när de öppnar sig, och hela det här är ju ett enormt problemkomplex som där det inte finns förstås någon sån här patentlösningar. Att jag vill inte komma och säga att det finns en enkel patentlösning på det hela, men jag vill bara säga att det kommer inte så där gratis som en fil, så där som om man skulle få det genom ett piller eller genom att många gässar ner eller någonting sånt, utan det är någonting som du måste själv växa dig till i närhet med andra människor. Det är någonting aktivt, det är inte någonting där man är ett objekt för någonting som händer med en.